Var det några fler än jag som zappade lite mellan kanalerna igår och till viss del följde ett bröllop som sändes? Några leenden. Alltså, höjdpunkten för mig var ju då jag lyckades tajma in Daniel, prins Daniel som han heter, hans tal igår. Fantastiskt tal som jag tror kan få den allra mest kritiska att smälta. Det var en fest igår, jag var inte riktigt beredd på det. Jag hade inte direkt laddat upp, förutom en lite prinsesstårta då. Så hade jag inte direkt laddat upp inför detta, men blev någonstans tagen av det fantastiska firandet. Och jag ska inte uppehålla mig vid det, men vi ska uppehålla oss vid en fest idag. Vi ska uppehålla oss vid en fest, och vi går direkt till Lukas kapitel 15, vers 1-10. Följ med här. Lukas 15, vers 1-10. Där läser vi: alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Jag tror vi kan få upp det här på väggen också, så är det lite lättare för er att följa med. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse: om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger över axlarna, och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. Och på samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Vi ber. Gud, tack att du har stämt möte med oss var och en idag. Vi kommer från olika håll. Vi har olika livshistorier och vi har helt olika förutsättningar att leva våra liv. Men du, Herre, är densamme, och du är fylld av nåd och kärlek och barmhärtighet till oss var och en idag. Möt oss var och en så som vi behöver det. Låt oss få uppleva mer av vem du verkligen är. Amen. Vi hade precis flyttat till Öckerö, och det närmade sig påsk. Och vem man än pratade med så lyste det ögonen på dem: snart är det påsk, snart är det fest. För snart tänder vi påskefyn. Redan efter nyår så började man samla granar på de olika öarna. Jag tror att vissa av er känner till det här fenomenet, andra inte. Under perioden januari till april ungefär så upphörde regler och lagar att gälla på öarna. Alltså, fanns det en gran någonstans så tog man den, oavsett om den var på grannens tomt eller någon annanstans. Man tog den. Det gick historier om hur fotöbor som hade samlat mängder med granar var så rädda för att bli bestulna på dem av hönöbor att de sänkte ner hela gransamlingen i en container i havet. Ni kan tänka er att man samlar på sig en del granar om man behöver en container. Och dessutom är man väldigt ambitiös om man sänker ner containern i havet. Det laddas under en lång period, och på påskafton så var det alltså äntligen dags för påskefyn, och då hade man i flera dagar byggt en stor fyr av granar på ett givet berg på respektive ö. Och vid en viss tid så tände man på. Och det roliga med det hela är alltså att den som har störst fyr vinner. Och det går inte att kontrollera det här på något sätt, men ändå så tävlar man år efter år. Och det här är väldigt svårt att föreställa sig om man inte har varit med om det. Men unga och gamla förenas, man klappar och sjunger och skriker i kapp med att den här fyren tänds. Och jag kan tänka mig att alla nyinflyttade på öarna som bor nära de här olika fyrarna och inte vet vad det handlar om och som utsätts för allt detta högljudda festande, jag kan tänka mig att de känner att deras påskafton är förstörd. För det är ett oerhört ljud alltså. Man har två val egentligen över påsk. Antingen så sitter man kvar vid sitt dukade bord och irriterar sig över att ens påskfest blir förstörd genom allt oväsen. Eller så kommer man med till den stora festen vid fyren och är med och hejar och grymtar och lär sig vad denna märkliga sed innebär och uppskattar det roliga med det. Jag vet att det är vissa av er som kan berätta det här med betydligt mer anekdoter och betydligt bättre än jag. Men jag gjorde ett försök. Ni får rätta mig efteråt, alla ni som har öanknytning. Jesus, hur som helst, han hade ständigt fester. Och det är det här som är det stora med Lukas 15 kapitel som vi utgår ifrån idag. Jesus hade fester som förstörde lugnet för alla religiösa människor. De skriftlärda och fariseerna, kan vi läsa, blev upprörda då de såg vilka Jesus umgicks med och vilka han hade fäste med. Och det är till de religiösa ledarna som Jesus riktar tre olika berättelser i Lukas 15 kapitel. Vi läste två. Vi läste historien om det förlorade fåret. Vi läste liknelsen om det förlorade myntet. Och den tredje liknelsen som vi inte går in på idag är om den förlorade sonen. Jesu syfte med de här tre berättelserna hur som helst är att ge svar på tal till de som tycker att Jesus förstör lugnet och har oacceptabla fester. Och man kan undra, varför blev Jesus så kritiserad nu för detta? Var det att det var ett sånt oväsen? Det stora problemet här, det var klientelet av människor som Jesus regelbundet umgicks och åt tillsammans med. Jag kommer ge några boktips här inför sommaren under predikan. Det första boktipset hittar ni ute i foajén. Det är en teolog som heter Tom Wright som har skrivit en mängd med kommentarer som översatts till svenska. Hur bra som helst. Markus evangeliet för alla finns där ute. I Lukas evangeliet för alla så säger Tom Wright att Jesus umgicks med människor som var för fattiga för att känna till och för att kunna hålla den judiska lagen. Han umgicks med människor som var för fattiga för att kunna ta till sig de religiösa sederna. Jesus umgick alltså med människor som enligt experterna, det vill säga präster och annat heligt folk, var hedningar, alltså totalt bortkopplade från de krav som Gud lagt på Israels folk genom Mose lag. Märk väl, Jesus säger inte genom de här berättelserna att alla hans vänner runt matbordet bara ska accepteras så som de för tillfället lever. Visst, de ska accepteras så som de för tillfället är, men inte så som de för tillfället lever. Alla människor behöver vända om till Gud, inse sina brister, sina felsteg. Det förlorade fåret och det förlorade myntet har ju blivit funnet. Det som gör de religiösa ledarna så arga på Jesus, det är Jesus syn på vad det innebär att verkligen ångra sig. För får man tro experterna, än en gång, präster och annat heligt folk, så innebär att ångra sig detsamma som att bara gå tillbaka och hålla lagen. Men för Jesus så innebär sann ånger att börja följa honom och hans sätt att leva. Det är det som är sann ånger eller omvändelse. Och det här säger Jesus i sina berättelser gäller alla människor. även prästerna. Och Jesus visar sina kritiker genom de här fantastiska berättelserna att det finns ett tydligt skäl att ställa till med fest. Mängder av människor som umgås med Jesus går ifrån att vara förlorade till att bli funna. Och därför läser vi: har hela himlen fest. Alla änglar finns med i festyran. Jesus svar till alla som kritiserar honom är ungefär, genom dessa berättelser, ungefär: Ser ni inte att alla dessa människor har blivit funna av mig? Är det då inte självklart att ha fest då Gud rör vid så många människor? Jesu berättelser här riktar sig alltså till alla religiösa. Det är för de berättelserna är gjorda. Och Jesus säger att ingen kan förtjäna Guds kärlek eller Jesu respekt. Och Jesus visar genom de här berättelserna att hela hans liv handlar om att söka upp alla sårade människor och sedan fira med gemenskap, god mat och dryck, eftersom de genom relationen med honom blivit funna. Jag vet inte om ni tänkte på att i båda de här berättelserna så är det sista som nämns just festen som är i himlen. Det är avslutningen på de här berättelserna. Och på Jesu tid hade man en väldigt bra världsbild. Jag funderar på om vi skulle kunna återvända till den. Den är ungefär så här. På Jesu tid tänkte man sig Guds skapelse som två halvor. Himmel och jord. Och de här två halvorna var tänkta att sitta ihop, leva i harmoni. Alltså, det logiska resonemanget här för Jesus var att om vi vet att det är fest i himlen över alla människor som börjar följa mig, så vet vi också att vi behöver ha fest på jorden. För himmel och jord behöver leva i harmoni. Folk förstod den logiken. För oss är det inte lika logiskt. Himmel och jord behöver sitta ihop. Det är därför Jesus lär oss att be: ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Himmel och jord behöver leva i harmoni. I den här berättelsen så finns det två grupper av människor. Två grupper av människor runt Jesus. Dels syndarna, de socialt utstötta, alltså de som är på festen. Och så de religiösa ledarna och fariseerna som inte är på festen utan står utanför och kritiserar det som händer. Där har ni de två grupperna av människor. Jag vill alldeles strax återkomma till dem. I höstas så var jag och 30 personer till minst från församlingen på något som kallas Leadership Summit. Det är en ledarskapskonferens på kristen grund. Och då talade en författare och pastor som heter Tim Keller, och han talade om just de här två grupperna. Ni har fått ett boktips, här kommer ett DVD-tips. Tyvärr har jag bara ett exemplar, så ni får vara väldigt snabba fram till första bänk idag. Så ska ni få ta del av den här, låna hem den. Där har ni mängder med intressanta föredrag att kolla på i sommar. Svensk text. Jag behöver inte göra mycket mer reklam, för det finns ju bara ett exemplar. Så för dig som är nyfiken så kan du få ta med dig den här och lyssna på Tim Keller som talar om dessa två grupper runt Jesus som är förlorade. Vad menas med att vara förlorad? Om man ska tro författaren och pastorn Tim Keller så innebär att vara förlorad, det innebär att inte leva i en relation till Jesus utan istället försöka klara sig själv och kontrollera sitt eget liv. Då är man förlorad. Om man alltså istället för att leva i en relation till Gud försöker vara sin egen Gud, då är man enligt Jesus förlorad. Och Tim Keller talade inlevelsefullt om att både syndarna och prästerna, De två olika kategorierna av människor som vi möter här, de är förlorade. Det finns två sätt att vara sin egen gud. Det finns två sätt att försöka klara sig själv och kontrollera sitt eget liv. Det första sättet, det är att leva olydigt. Det är att leva omoraliskt, att bryta det mesta av 10 Guds bud. Och det andra sättet att vara sin egen gud, att klara sig själv, kontrollera sitt eget liv. Det andra sättet är att aldrig vara olydig. Att hålla 10 Guds bud, att gå till kyrkan frekvent och be ofta. Dessa till synes två helt olika sätt att leva är bara olika vis att vara sin egen gud. Det ena är att vara icke-religiös som de Jesus åt tillsammans med. Och det andra är att vara väldigt religiös som de skriftlärda och fariseerna. Båda dessa sätt att leva leder till ett förnekande av Gud. Ytterst sett. Och det Jesus faktiskt säger i dessa berättelser är ju att det är den omoraliska som räddas och den goda som går förlorad. Alltså ett får blir ju funnet. De andra står kvar i follan där de alltid varit och förstår inte att de också behöver bli funna. Även om de befunnit sig på rätt plats hela tiden i den här follan, skulle man kanske kunna säga i templet eller kyrkan. Så det här skarpa evangeliet som Jesus kommer med är varken religion eller inte religion. Det är varken moral eller inte moral. Evangeliet är något radikalt annorlunda. Om jag ska ge dig en princip på vad som är religion, så skulle det kunna vara: jag lyder, därför är jag accepterad. Jag lyder, därför är jag accepterad. Men evangeliet som Jesus kommer med grundar sig istället på principen: jag är accepterad på grund av vad Jesus har gjort för mig. Därför lyder jag. Jag är accepterad på grund av vad Jesus har gjort för mig. Därför lyder jag. Därför följer jag honom. Två personer som lever enligt dessa två olika principer kan sitta i samma kyrka. Och båda går ofta till kyrkan och ger pengar och ber och följer budorden och försöker älska sin nästa som sig själv. Men av helt olika skäl. I helt olika anda och med helt olika resultat. Den förlorade gör allt detta goda för att få någonting. Man använder Gud som ett medel för att nå ett mål. För att bli väl ansedd kanske. Men evangeliet som Jesus kommer med är annorlunda. I relationen med honom blir vi förlåtna, rättfärdiga. Och så i tacksamhet lever vi för och med honom. I tacksamhet för allt han har gett oss. Och vi börjar se mer och mer att han är ju vårt mål. Han är inte ett medel för att nå någonting annat. Gud är vårt ursprung och vårt mål. Och det är därför Jesus ställer till med fest. För då Jesu brokiga vänskapskrets hade vänt om till honom, då hade ju dessa människor fått allt de behöver. De är förlåtna. De har det eviga livet genom den heliga ande i sina hjärtan. De kan kalla sig Guds barn. Allt detta har de fått som gåva i relationen med Jesus. Och det är klart att det är fest i himlen över allt detta. Och det är klart att också Jesus bjuder till fest med alla dessa människor. Och då vill jag be dig att tänka efter. Vem är du? Vem är du i berättelsen? Tenderar du att vara den som lyder, den som gör allt det goda för att bli accepterad? Och som kanske som en följd av det sättet att leva klagar på festen och allt oväsen, som tycker att du minsann alltid gjort allting rätt. Och de åren jag har arbetat som pastor så har jag hört många berättelser om kristna som så att säga i egen kraft gjort allting rätt. Och som har byggt upp en fasad under så många år att de aldrig skulle kunna erkänna ett misslyckande. Eller glädjas åt andra människor som kommer till Jesus. Människor som levt allt annat än perfekta liv och som tydligen får vara med. Då blir de upprörda. Det här är en viktig fråga för mig. Är jag förlorad eller är jag funnen? Det vill säga, är jag den som är fullständigt älskad, accepterad och förlåten av Gud genom vad Jesus har gjort och därför vill lyda honom, följa honom, som längtar efter att hålla hans bud för att jag vill ha mer av Guds närvaro i mitt liv och gläds åt alla som får uppleva det jag har fått uppleva? Är jag funnen? Och här tänker jag att vi behöver hjälpa varandra att bli funna. Vi har så lätt att leva som de förlorade, som de religiösa. Och jag vill säga två saker då jag går mot slutet i detta som kännetecknar en funnen människa. Om vi får tro dessa berättelser så är det två saker som kännetecknar en funnen människa. Och det är ånger, eller omvändelse om du så vill. Och det är glädje. De två orden vill jag skicka med. När vi tänker på ånger, då tänker vi ofta på allt det i livet som blivit fel. Och det är ju en viktig sak, tror jag, att få ångra saker man gjort och ta emot förlåtelse från både sina medmänniskor och Gud. Men det är ändå inte det som ånger handlar om ytterst sett. Alltså fariserna ångrade sig hela tiden och de gjorde till och med en grej av det. De skröt om det. Se hur mycket jag har ångrat mig. Det här handlar egentligen inte om ånger för vad man har gjort, ont eller gott. Jag tror berättelserna här vill peka på att vi behöver leva med en ånger för själen bakom våra gärningar. Både onda gärningar och goda gärningar. Se bakom, se bortom gärningarna till själen, till att vi gör som vi gör, säger som vi säger, tänker som vi tänker. Så länge du och jag försöker göra allting rätt och kontrollera Gud och andra och till och med våra egna liv för att liksom få ett övertag på Gud, då blir vi förlorade. Men vi behöver se våra dolda motiv för både det goda och mindre goda vi gör. Och så få ta emot förlåtelse för det. Och det här är en viktig sak i församlingsgemenskapen. Och här kommer mitt tredje tips för sommaren. Dietrich Bonhoeffer, liv i gemenskap. Därför behöver kristna varandra. Och jag tog med den upp för att se, får jag lite känsla så ska jag citera. Får jag inte känsla så citerar jag inte. Men jag fick känsla för att citera. Så får det bli. Och det står så här i en passage om församlingens funktion i detta. Den som förblir ensam med sina synder förblir helt ensam. Det händer att kristna blir lämnade alldeles ensamma trots gemensam gudstjänst, gemensam bön och all slags arbetsgemenskap. Det slutliga genombrottet till gemenskap blir inte av eftersom de visserligen har gemenskap med varandra som troende, som fromma, men inte har det som ofromma och syndare. Den fromma gemenskapen tillåter nämligen ingen att vara syndare. Därför blir alla tvungna att dölja sin synd för sig själva och för varandra. Vi får inte lov att vara syndare. Man kan knappast föreställa sig förskräckelsen i många fromma kretsar om det plötsligt skulle visa sig att en verklig syndare förirrat sig in bland de fromma, och så förblir vi ensamma med vår synd i lögn och hyckleri. Du behöver inte låtsas för vare dig själv, vare sig dig själv eller din broder, att du är utan synd. Du får vara en syndare och tacka Gud för det. Alltså vi behöver umgås som de vi är. Som fullständigt älskade, accepterade och förlåtna av Gud. Och då vi tar emot det, då är vi inte längre rädda för våra felsteg och misstag. Då behöver vi inga masker längre. Då kan vi våga berätta också om det som vi har allra djupast inne i våra hjärtan. Till sist, befrielsen i Lukas 15 ligger i att vi inte behöver rädda oss själva. Visst är det befriande. Du och jag behöver inte rädda oss själva. Vi behöver inse att vi är förlorade utan Jesus. Men så får vi se att Jesus led döden för din och min skull. Vi behöver inte täcka över något av våra fel och brister. Vi kan få säga till Gud ärligt, så här ser mitt liv ut. Förlåt mig för det som blivit fel. Tack för din kärlek och nåd och tack för livet. Tack att du har dött för mig och att jag är älskad, accepterad och förlåten. Och i ögonblicket vi gör det, då börjar festen. Då börjar festen i himlen och på jorden. Ånger. Och så till sist då, glädje. Vi behöver i våra liv uppleva glädjen och festen i gemenskapen med Gud. Vi behöver ta del av hans närvaro och ställa oss i ljuset och ta emot av allt det goda Gud vill ge. Skälet till att vi har aptit på allt annat än Gud är att vår aptit på Gud inte är tillräckligt stark och utvecklad. Så du och jag behöver be och lovsjunga till honom. Låt oss beröras intellektuellt och känslomässigt av vem han är och vad han har gjort för oss. Han som lidit ondskans och dödens alla kval för att du ska få kunna glädjas i en evig och öppen relation med Jesus. Vi ber. Tack Herre för evangeliet. Tack att du är levande och verksam genom din helige ande. Tack att det du har gjort på korset är en kraft till frälsning och räddning för den som vill tro. Herre, hjälp oss att se att vi är fullständigt beroende av dig. Vi behöver bli funna av dig. Stiga fram i ljuset utan masker. Och på grunden av att vi är älskade och accepterade och förlåtna av dig, så vill vi också lyda, lyssna till ditt ord och följa dig. Hjälp oss att våga se vidden av våra felsteg, av vår synd, och så samtidigt vidden av din kärlek och gränslösa nåd. Tack att vi tillsammans får växa i detta och att vi som församling också får ge detta vidare till en värld som så väl behöver nåden och förlåtelsen.